Så där. Roligt att det är min tur idag att få dela ordet. Om det är någon som inte känner mig nu så är jag Samuel Björling och jag är sedan ett par veckor pastor i den här kyrkan. Och det har varit en liten händelserik vecka. Jag tänkte att jag kan ju börja med det. Fick en liten känsla om jag skulle ändra hela min predikan idag. Jag har passerat 30 och vi har fem små barn, men det finns liksom någonting som har legat som ett ok eller någonting ouppnått, ett berg som jag inte har bestigit. Och det har varit det här med körkort. Och alltså det blir som bara liksom jobbigare och att bli skjutsad hela tiden. Och när vi väntade vårt första barn, Elsa, som fyller 8 i år, så lovade jag Lotta liksom att ja, nu ska jag ta tag i det. Men så blev det inte. Ett till barn kom och jag tror att det här luftet kom en gång till. Och så kom det ett till och ett till. Det som har aldrig liksom riktigt blivit av. Men nu har jag liksom försökt att kämpa. Jag har övningskört med min fru i ett par år. Och sen då tänkte jag att ja, men nu ska det väl gå lätt. Så jag gjorde det liksom i början av sommaren. Det här första provet skrev upp. Och sen skulle jag köra upp. Men, och jag tänkte liksom att det är ju den enkla grejen. Det kan jag. Men det blev... Alltså, det första bakslaget och sen så kom det som igen och igen och igen. Men på sista här, det fjärde försöket, så lyckades jag som i torsdags. Så att man är liksom, ja, det är nästan så. Och jag har sagt liksom, jag har sagt det till några liksom att det är nog bara nåd. Kanske inte med bara, men vi hade bön i tisdags i kyrkan här och det bads frimodigt om det här. Så det är skönt. Så Gud hör bön. Men idag så är det den andra delen. Vi är inne i en liten temaserie över den här bönen. Herrens bön. Eller Fader vår. Och vi har läst den med och bett den. Men jag tänker att vi läser från Matteus 6. Så läser jag den här, ja, från vers 9 här. Och så: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Och idag så kommer vi fokusera på vers 10. Det här: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det här med Guds rike. Man kan ställa sig frågan, liksom, vad betyder det här? Och vad är egentligen Guds vilja? Vad var det som möjliggjordes genom Jesus, genom hans död, hans uppståndelse och hans levnadsexempel? I Lukas evangeliet, i det fjärde kapitlet och från den 18 versen, så befinner sig Jesus i Nazarets synagoga. Och där så säger han, eller han tar upp liksom en bokrulle där och från Jesaja. Och så läser han någonting som är lite av ett manifest över, skulle man kunna säga, över Jesu tjänst och hans uppdrag. Det står så här: Herrens ande är över mig, till han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. När jag tänker på det här med liksom Guds vilja, vad Guds vilja är, så tror jag som att det handlar om mycket av det här som det här bibelordet talar om. Det handlar om en frihet, om frälsning, en frihet från synd och död. Eller om man läser i Uppenbarelseboken, så står det så här att se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk och Gud ska själv vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Den här som himmel, den himmelska liksom visionen över som vad som väntar en gång. Den här som platsen eller tillståndet liksom där vi som är helt fria från sorg och smärta, död och annat elände. Jag tänker som att i det här som att när vi ber om, som i den här bönen, i den här Herrens bön, när vi ber om att hans rike, att Guds rike ska komma, att hans vilja ska ske, så ber vi om att det som är sant i himmelen, det som är sant i himmelen och som det som är verkligt där, också skulle få bli verklighet här och nu. Ibland så tror jag att vi sätter det här med Guds rike synonymt med Guds närvaro. Det här är som när vi kanske i vissa stunder när vi ber eller när vi sjunger lovsång eller på andra sätt upplever Gud, vi som förnimmer honom, vi får möta den heliga ande. Och det tror jag som det är underbara saker, och det tror jag som är sant och någonting som vi ska söka och vi får uppleva. Men jag tror som att ni också kan hålla med eller känna igen er i att det här, de här upplevelserna, gudsupplevelserna, att det inte är någonting som sker hela tiden i våra liv, utan att det är ibland liksom att ja, en liten händelse där och en liten händelse där och en liten händelse där. Men när jag tänker på Guds rike, eller om man tänker på ett rike överhuvudtaget, ett kungarike till exempel, så tänker jag på något mer stabilt än ett tillfälligt känslorus. Någonting som är som fast, något som är tryggt. Och i det här så tror jag som det handlar om att som ett Guds rike, att det gestaltas och tar sig uttryck i och genom den kristna kyrkan. Som där vi som alla troende, där vi får vara ambassadörer för det här gudsriket. Där vi går fram, där går också det här riket fram. Och vårt uppdrag och vår roll, vi har fått det som att Jesus, han har ju, det finns den här missionsbefallningen i Matteus 28 som går därför ut liksom till hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och i motsvarande som missionsbefallningen, men i Markus evangeliet, så står det så här. Han sa till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer och de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Det här är som att tecken och under som ska följa de som tror. Att vi har som blivit sända av Jesus som till att gå ut i hela den här världen med Guds riket. Och tecknet som när vi som lägger våra händer på en sjuk och får be och vara med och göra den frisk. Det är ett tecken på att Guds riket är här. Man kan också fråga sig varför ska vi be? Man kan fråga sig om bönen egentligen har någon påverkan. Hur påverkar bönen våra och andras omständigheter? Och hur påverkar bönen oss? Nu nämnde jag ju den här bönen som vi bad i tisdags, som ändå hade bra verkan när det gällde mitt körkort. Men självklart så ska vi tro liksom att bönen har betydelse. Att när vi ber för människor, vi ber för situationer, att det händer någonting. Och det tycker jag som att det är det som uppmanar Bibeln oss till. Men jag tänker också att det finns andra aspekter av bön som kan vara viktigt att tänka på. För det sägs som att man blir lik den som man umgås med. Och när jag tänker på bön så är det framförallt handlar det om en relation med Gud. Som det är en stund när du umgås med Gud, du har en gemenskap med Gud. Det finns flera olika sorters bön och bön som kan ha som många funktioner. Och det jag tänkte som lyfta fram här lite och som att slå ett slag för idag, det är som är den formativa bönen. Det finns en predikant som levde som jag tror det är hundratals år sedan, som hette Oswald Chambers. Och han har uttryckt det så här: det är inte lika sant att bön förändrar förhållanden som att bön förändrar mig, så att jag förändrar saker och ting. Gud har ordnat det så. Att bön på försoningens grund ändrar på människans sätt att se på förhållandena. Bön är inte en fråga om att förändra saker på ytan, utan att uträtta underverk i människans inre. Och en annan, en nutida person som Sven Almqvist, jag känner kanske vissa till, som en pastor och predikant i pingströrelsen i Sverige. Han har twittrat vid ett tillfälle något liknande. Han skrev så här på Twitter: bön förändrar framförallt bedjaren, som sedan förändrar saker och ting. Gud gör inte det vi är kallade att göra. Om vi skulle stanna upp lite kring det här, de här citaten, och så tänker vi liksom på vårt eget böneliv och hur det ofta är när vi kommer till Gud i bön. Hur ofta är det inte då att vi i våra böner mer bara kommenderar Gud och säger liksom, gör det här, fixa det här, fixa det här. Kan det vara så att vi ibland i våra liv och i våra böner liksom är lata? För vi har ju fått ett uppdrag liksom till att gå ut till hela världen med evangelium. Att vi ska göra lärjungar, vi ska visa på Guds rike. Vi ska få vara med dem som tecken och under. Och som i slutändan så är det självklart, det är ju vad Gud gör, det är han som agerar, det är inte genom våran egen, det är inte genom någon människas styrka eller kraft, utan det är ju genom Guds kraft som saker ska ske. Men frågan är liksom om det är vår sak som att be Gud att göra det som vi egentligen är satta till att göra. Så när vi ber att det här, när vi ber som att himmelrikets sanningar och de här verkligheterna, det här som är sant i det här gudsriket i himlen, när vi ber som att det ska som bli verklighet här och nu, så självklart så ber vi och för våra omständigheter, de här situationerna som vi ser och vi tänker på. Men i den här bönen när vi ber, så tror jag att det också handlar om att vi också skulle liksom få det som kalibreras. Att vi får det som formas, transformeras liksom efter Guds vilja. Så att vi ser och att vi kan vara med och utföra det här verket. För vi är Guds rikes ambassadörer. Och vi får som efterlikna, vi får göra som Jesus gjorde. I ord och handling. Och genom den kraften som vi får som av den heliga ande, så får vi där vi går fram för att kunna ett glädjebud till de fattiga. Vi får förkunna befrielse för de fångna. Vi får vara med och förmedla syn för de blinda. Vi får vara med och ge dem förtryckta frihet. Och vi får förkunna ett nådens år från Herren. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för det som du har gjort för oss. Det som du möjliggjorde när du, ja, det, både genom ditt sätt att leva, när du verkligen blev, ja, gick med Guds rike här på jorden. Men Gud, jag ber också och tackar för det som du gjorde genom din död och din uppståndelse. Hur du har gett liksom hela mänskligheten frälsning, frihet från synd och från död. Och tack för att vi som är dina barn får vara ditt rikes ambassadörer. Gud, vi ber dig att du ännu mer skulle forma oss efter din vilja, efter din sanning. Så att där vi går fram så får ditt rike gå fram. Tack Gud för att du skulle visa ännu mer vad som är möjligt genom dig. Att det här som står i Markus evangeliet om att vi kan få lägga händer på de sjuka och göra dem friska. Tack för den kraften som finns i ditt namn, som är möjliggjord genom dig, men som vi också fått ett uppdrag till att förmedla till de människor som vi möter. Gud, jag ber att du ska tända oss ännu mer för dig och för ditt rike. Tack Jesus för att du alltid är med oss. Amen.